Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Hur är läget, Mattias Andersson?
Det är mycket, mycket bra.
Ja, härligt. Du brukar å andra sidan inte vara den som är den. Liksom.
Nej, det är sällan. Ja. Men ibland är det ju lite upp och ner. Men idag är det upp.
Ja, det var ett uttryck som jag igår hamnade bara. Jag började tänka på det. Inte det hela konstigt? Jag är inte den som är den.
Nej, ja, just det.
Känner du någon som har sagt, jag är nog den som är den.
Nej, det säger man inte.
Nej.
Det har blivit
Nästan inte ens hur man är, om man är den där som är den.
Nej, men jag tycker det är fascinerande. Av någon anledning så har jag och barnen hokat upp oss på när vi tittar på serier och filmer och när man hör uttryck. Det är också så roligt så här, det är så roligt att säga när man tittar på någonting och säger så här, aha, nu anar man ugglor i mossen.
Ja, just det.
Eller liksom
så här, plattityd SM liksom.
Ja, precis, plattityd SM. Och då, det är så roligt med de där. Och då är det också kul, för dottern var nyligen, som du vet, varit i USA ett år. Och då är det så kul när man pratar om direkt översatta saker. Så man säger ju inte no danger on the roof.
Nej.
Men däremot så finns det ju många andra som man faktiskt säger.
Ja. Liksom. Ja.
Och det där tycker jag, och nu har det blivit som en hang-up. Så när jag tittar på en engelsk eller amerikansk serie så hajar jag ju till när de säger ett uttryck när det faktiskt finns på svenska. Och många gånger så finns det ju uttryck där som man inte säger på svenska heller, som man har lust att börja med liksom.
Men apropå andra språk, och jag tittade återigen på senaste säsongen av Allt för Sverige. Som din goda vän Anders Lundin, och som jag också fått kanske träffa lite grann, jag känner mellan säsongerna så här. Nej, jag är nog klar med det där. Och så kommer en ny säsong, och så bara tittar jag några bilder ut, och så bara hooked igen liksom. Och det finns ett väldigt roligt inslag när han pratar om saker som vi har på svenskan som vi tror är engelska. Som smoking är ju ingen engelskspråk som säger om att man har på sig på nyår en smoking. Liksom. Eller att man har en backslick. Det är liksom after work. Det är begrepp som vi har. Som inte finns på engelska.
Men vissa, och vi hade också Elins då, värdfamilj kom alltså på oss. När vi hade gått ett tag. Så kom de över till oss och hälsade på Sverige. För det var liksom häftigt för dem. Och då var det kul, för då testade jag några uttryck. Och vissa var ju, då sa de ju verkligen, ja, så där säger vi också.
Men no danger on the roof.
No danger on the roof, fattade de verkligen.
No cow on the ice.
No cow on the ice. Men på det så har vi ju,
vi har
en icke-svensk, vi ska vara internationell här idag. Vi har en fantastisk entreprenör, men den resan ska vi föra mer av. Nu ska vi se om jag säger rätt också då, Henrik Lee Nielsen.
Korrekt.
Ja, varmt välkommen. En applåd.
Tack.
Jag funderar på, jag tittar mycket på skytte och skidor tyvärr. För att ni är ju, på damsidan har ju vi blivit, har ju Sverige blivit.
Det är ni som att han representerar hela norska.
Norge.
Kom ihåg att jag kommer från Gunde Svan-generation.
Ja, du förstår.
Då vet du att svenskarna och svenskarna var bra.
Absolut.
Ja. Men ni hade ju rätt många där, Thomas och Agard. Men det som jag kan störa mig på lite grann när våra kommentatorer sitter och pratar när alla norska åker, och även damerna, det är att man måste säga det här dubbelnamnet hela tiden. För mig är det ju helt såklart om man säger Kläbo. Det räcker med Kläbo. Man behöver inte säga Höstflott eller vad han nu heter med. Alltså, det finns ju bara en Kläbo. Jag förstår när man pratar skidskytte, när man pratar om Terje Bö och Johannes Tingnes Bö. Då bör man kanske hålla isär dem. Men det är för att de är två bröder som båda heter Bö. Men i övrigt så måste man ju inte säga hela tiden Johannes Höstflott Kläbo. Det räcker ju med Kläbo.
Ett problem, vi har ju inte det här konceptet hur man har 83 namn och så väljer man ut vilket två namn man ska använda.
Det är så det är.
Vi har de namn vi har, och de använder vi stort sett.
Men du heter ju, du sa ju Li Nilsen.
Så det är en liten sån sträck i mellan de två namnen.
Aha, så du heter egentligen Li och Nilsen?
Precis.
Aha, okej. Okay. Men då råkar det bara vara lätt att säga det ihop. För fast för Kläbo sätter man ju inte ihop.
Men man säger det alltid alla. I Norge säger man alldeles så här. Men vi tror ju att det är många norrmän som har sammansatta namn. Att man heter Mette-Marit. Men det är ju två namn, bara att man säger båda liksom.
Vi har inte det här konceptet hvor vi ger man barn två namn, så använder man stort sett de två namnen.
Men en del har väl bara, som om du nu kommer ihåg under svangenerationen, så var det ju Björn Dählie. Ja. Han hade ju inte Dählie. Mm-hmm.
Nej, men det kan vara en viss form för sån jämställdsutveckling hvor man tar både föräldrarnas efternamn och så har man två efternamn och så försöker man använda båda efternamnen.
Okay.
Så det är allt mer vanligt för de som är fött 80-talet uppåt, medan Björn Dählie är nog född på 60-talet, gissar jag.
Så det har skett en förändring?
Absolut.
Det är inte
absolut.
Bara att jag tycker kommentatorerna har börjat bli tjatigare.
Nej, det är för det att man inte tar ett familjenamn, utan man tar två. Både mamman och pappans.
För nytillkomna lyssnare.
Det är ganska fint.
I språkpodden.
Någon tar liksom mammans först och pappans sist på barn nummer ett, och så tar man mammans sist och pappans först på barn nummer två, så det blir liksom total kaos.
Mm. Okej, okay. Jaha, men det är egentligen rätt fint ju.
Ja, visst är det.
Ja, men då ska jag aldrig mer irritera mig på det. Då ska jag,
skönt,
då har du facit.
Men du, vi måste ju veta, vem är Henrik? Du har gjort en fantastisk resa. Jag tänker vi ska låta...
Men det är många i Sverige som inte vet om det, tänker jag.
Jag är långt ifrån känd i Sverige. Vi bara får göra en liten spaning på introen diskussionen först. För det är otroligt intressant, de här översättarna som översätter olika, ja, man går ju alltid igång när man liksom ting blir översatt fel, men man kan ju, hvis du nu går in i en sån här Teams-möte eller sån Google-möte och så kör du på den här AI-översättaren, så kan man också skapa rätt mycket. Man behöver liksom inte se en film hvor en översättare har råkat ut för att översätta lite fel, utan då får ju du hela världen automatiskt översatt från engelsk till svensk eller engelsk till norsk vid hjälp av AI. Och det, vi är inte helt i mål med den AI-en än, det kan jag berätta oss.
Nej. Det är så. Vissa sådana har de inte snappat upp.
Och speciellt de här ordtaken, sant? Alltså, vet inte vad det heter på engelsk, hvor man liksom inte kan ta det rätt rakt ifrån. Det klarar inte AI-en av idag.
Nej, det tar lite.
Vad har ni något särskilt i Norge som du, om du ska tänka på, så har du ordtak, så är det så.
Ja.
Ja, ordstäv säger vi, eller ordspråk.
Språk.
Ja. Har du någon sån här klassisk som sägs mycket
typiskt
i Norge?
Typiskt norskt.
Ja, vi diskuterade ju enligtvis kalla en spade för en spade, men det är ju så, gissar att svensk och norsk är rätt lika på de här. Så att man ser inte skogen för bara också. Trär.
Ja, just det. Men säger ni ugglor i mossen?
Ugglor i mossen säger vi.
Ni säger det?
Ja, jajamän.
Och ingen fara på taket?
Det ser vi inte.
Det säger ni inte?
Nej. Det är bättre med en... Bättre med en fjär i hånden än 10 höns på taket.
Jaha, vi säger en fågel i skogen. En 10,
ja, just det.
Liksom,
ja, vad roligt. Ja, men det finns ju verkligen. Ja, och norr i Sverige är ju väldigt lika på många gånger.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Jag undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Ja, det har inte varit
Då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst. Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du Privata Affärer? Gör du mycket Privata Affärer?
Ja, men jag gör väl Privata Affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är Privata Affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som Jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt. Men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataaffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
privataaffarer.se/ekonomi. Men vad kul, berätta om din resa. Vem är Henrik?
Henrik jobbar idag som driver ett litet boutique investmentbolag med bas i Norge, men med Norden som nedslagsfält och som kallar investeringsunivers. Men Henrik definierar sig själv som stort sett som entreprenör. Och min historia i förhållande till business och affärer startar i 1995 när jag får den geniala idén att jag ska sluta på gymnasiet 18 år och starta internetbolag.
Ja, vad kan gå fel?
För er som inte kommer ihåg det, så var det ju i slutet på 90-talet framförallt, så var det ju en enorm mycket snack om IT-bubblan. I Sverige så hade vi ju bolag som Ikon Media Lab och Framtidsfabriken och som man kanske kände igen mest här i Sverige. Ja,
och det var ju många fler som vi har glömt namnet på.
Såklart. Jag bara tog kanske de för mig mest kända i alla fall.
Precis.
Och min story startar lite före det egentligen, alltså i preluden till IT-bubblan. Och jag bestämmer mig, eller tänker så här att det här är en timing-grej. Nu kommer det här internet. Jag är lite grann självlärt IT-nörd, kallar det. Så jag har pusslat med datorer sedan jag var 8-9 år gammal och hade pusslat lite med internet tillsammans med någon kompisar sedan 92-93. Så 95 när internet börjar, när man liksom ser att det här börjar bli något som kanske kan få mass adoption, så var min hunch att nu måste jag bara starta ett internet.
Och vad skulle du göra? Vilka tjänster tillhandahöll du?
Sälja internetprenumerationer. Alltså internetabonnemang.
Med modem och allt, eller?
Precis, så jag köpte någon här Cisco-rutare som man stoppat i 16 modemer i varje ruter. Och köpte en line in till internet, och så sålde jag för 100 spänn i månaden internetabonnemang. Och det var en kul affärsidé. Intill Telenor och Schibsted började ge bort internet gratis ett och ett halvt år senare. Ja. Det är liksom min affärsmodell lite disruptet.
Ja, kan man ju påstå.
Och då hade ju vi börjat, vi sålde ju också internet till bolag och började hjälpa bolag med att göra internetsajter. Alltså vi byggde rätt många internet
hemsidor. Alltså.
Absolut, så vi blev ju, alltså både Icon och Framfab och de här var ju, och Cell Network och vad de heter, var ju konkurrenter till oss. Vi startade upp samma tid, men vi var lite lyckosamma. På ett sätt var vi inte lyckosamma i och med att de här som var i Stockholm och Oslo baserade, en del av dem blev ju kanonstor och någon klarte ju att sälja av sina bolag innan det här exploderade. Men väldigt många av de bolagen försvann.
Men ni var inte Oslo baserade?
Bergen baserade. Jag är från Second City, så det Norges Göteborg kan man kalla det för.
Ah, nej, så får du inte säga. Det
västkusten och storlek nummer två, hvor näringssammansättningen Norge är lite annorlunda i Sverige än Sverige i förhållande till att nästan alla statliga verk och myndigheter ligger i Oslo.
Mm.
Och där får man liksom en naturlig sån extrem koncentration av näringsliv också i den alltså i Oslo. I Sverige har du mycket fler marknader som är du har Uppsala, du har Malmö, du har Lund, du har hoppas i Växjö, Skövde. Det är mycket fler mindre orter som hvor det finns en reellt näringsliv. Det är inte så mycket av det i Norge på landsorterna.
Utan då är det Oslo punkt slut liksom.
Egentligen. Och så har man då Bergen, Stavanger som är fisk, shipping, Stavanger med olja, så det finns lite liksom lite näringar som är väldigt toneangivande. Och Bergen har också ett bra finansmiljö med liksom stora försäkringsbolag och banker och så vidare. Men det förte till att vi hade bas i Bergen med vårt bolag, det var ju att vi inte fick kunder inom den här uppstarts, alltså enkapitalfinansierade vidlöftiga internetprojekter som liksom brände. Man snakket jo om burn rate på den tiden. Det var jo om å gjøre å brenne mest mulig penger varje måned. Ja. Da var man liksom et framgangsrikt bolag. Sant? Det er litt grann sånn counterintuitive forholdene til det man lærer om økonomi sånn generelt. Man skal jo helst tjene flest mulig penger per måned, ikke bruke flest mulig penger per måned for å være framgangsrike.
Just det. Så ni klarade det där, men sadlade ni om då? Var det hemsidor? Byggde ni intranät? Vad var eran USP liksom?
Det whole shebang egentligen. Vår USP var egentligen att vi hjälper er att ta i bruk internetteknologi. Det vare sig internt att göra liksom intranät och bättre kommunikation mellan de anställda och för den saks skull infrastruktur och e-mail och liksom få det här ihop.
Det var egentligen hela paketet av IT kan man säga. Absolut. Allt från liksom intranät och kanske distansutbildningar också, tänker jag. Eller att man kunde starta upp kursverksamhet.
Vi hade en liten kursverksamhet en stund faktiskt, ett tag. Men den sålde vi faktiskt i början på 2000-talet. Men det hela graviterade väl emot det som kallas idag, vad man vill kalla för IT-konsulting, som egentligen är att hjälpa bolag att bygga mjukvara, men med internet som liksom...
Men det fanns ju exakt, men det var ju många som ägnade sig
åt
det. Vad var det som gjorde din verksamhet då, man säger, så unik?
Var väl
det där var ju många som gjorde och hjälpte till med lite här och lite där.
Vi gjorde någon smarta grepp tror jag. Vi startade ett eget reklambyrå inom den här internetkonsultverksamheten vår, men istället för att anställa den typen personer in i bolaget så valde vi att starta ett bolag vid sidan om med liksom ett eget namn och en egen kallad kultur. För på den tiden så var ingenjörer och de som jobbat inom kommunikation och design, de är fortfarande olika, men de var extremt olika på den tiden.
Svårt att sitta i samma lunchrum nästan. Ja.
I alla fall inte på samma offsite och konferensresa. Mm. Mm. För att de ingenjörerna, de vill ju liksom brygga öl och göra den typen grejer när de är på konferensresa. Medan de reklamfolkarna, de vill ju liksom bara partaja och dansa på borden. Och nu tabloidiserar jag. Men det var en stor kulturskillnad. Och vår hypotes var att la oss alla bygga två olika miljöer som samarbetar gott, men som får lov att ha sin egen måte, kultur och identitet. Och det var väldigt lyckosamt, för vi klarade då att bridge den här teknologi- och designdisciplinen väldigt tidigt. Och idag finns det ju en väldigt många bolag som är bra på det. Men på det tidpunkten så var man liksom antingen jobbat man i med reklam och kommunikation, och så gjorde man handovers till de som jobbat i white lab coats och jobbat med teknik, utan vi klarade att bridge det på ett sätt.
Men hur fortsatte det där? För sen tog det ju, alltså ni blev större och större och större.
Så anställde man fler och fler människor, och det har ju alltid förhållningssättet, det har alltid varit att får man fatt i bra folk så anställer man dem, och så finner man alltid projekt och uppdrag till dem senare. Bra folk är alltid in demand.
Mm.
Och så vi var väl också lite sånt att vi försökte bredda vårt erbjudande lokalt framför att vi skulle bli bra på en nisch och börja starta bolag i Oslo, Stockholm och Malmö och gå för world domination plan, utan vi försökte bli, relevant på flera områden inom IT och internet lokalt i Bergen i Västnorge då.
Mm.
Och var väl på det tidpunkten sån .com gick vi klar, för alla våra kunder var större industribolag som de tjänade pengar oavhängigt av liksom om det var investerare som stoppade en kapital i digius.com och bo.com och what have you och ting som mm. liksom la igen mycket pengar i den konsultbranschen, och så plötsligt så är det stopp och så går kunden konkurs. Mm. Vi blev inte drabbat av det.
Mm.
Ergo så överlevde vi den här .com-kraschen och fick utveckla bolaget vårt vidare och blev var nog det största IT-konsultbolaget i vår ort i många, många år. Mm. Alltså, i Bergen var vi större än Accenture och de här usual suspects av de globala. Säger också lite om att marknaden kanske i Bergen var relativt liten.
Jo,
och att de hade fokus på Oslo. Då. Så möjligen konkurrensen inte var så hard i vår ort.
Men vad hände sen då? Hur det fortsatte att växa?
Det fortsatte att växa fram till... Och det växer fortsatt, eller fortfarande. Men vi sålde bolaget i 2010. Och då var vi kommit till ett punkt där vi bestämde oss för att vi önskar att ta ner lite privat risk. Man, som entreprenör så puttar man liksom hela, man har hela sin förmögenhet i ett bolag och man satsar hela sin förmögenhet varje dag egentligen. Sant? Mm. Man är
mångmiljonär på pappret, men det går inte att käka pappret heller. Liksom.
Man kan inte käka pappret, punkt ett. Och punkt två, visst du kan lite grann om lite sån diversifieringsteori och sån, så blir man inte entreprenör. Sant? För det handlar ju om, alltså det är ju superkoncentrerat. Man, rätt nog så var ju det här det var ett lönsamt bolag. Vi plockade ut lite pengar i några, så det var inte synd om oss. Men vi var kommit på ett punkt där vi liksom tänkte att det vore bra om vi kunde realisera lite av det här. Och så gärna fortsätta och alla för den saken skulle göra något annat. Men i alla fall ta ner risken lite då. Och det beror mest på att vi gick i löpet av 15 år från 1995 till 2010. Så gick vi från att vara utmanar, uppstickar, new kid on the block. Fokuserat på utveckling, fokuserat på tillväxt, fokuserat på förändring. Och så går det bra. Och så börjar man att kolla på nedsidan istället för på uppsidan. Och då ändrar mindsetet sig lite. Så när vi tog oss själv i att inte dra igång ett nytt affärsområde eller ett nytt bolag, eller inte göra något som logiskt och industriellt vore smart att göra, av frykt för att nedsidan är så stor, eller vi vill heller beskytta nedsidan framför att liksom pröva att hösta lite mer av uppsidan, så var det dags att nu måste vi de-riska, och så måste vi sätta oss i en situation där vi kan fokusera på liksom på uppsiden och på potentialet framför att fokusera på nedsidan.
Där tror jag är väldigt vanligt att man hamnar i den. Man har haft en framgång och sen så inser man att det är en riktig framgång och sen börjar man, jag kan säga att man börjar bli mätt, men man börjar bli rädd om det man har. Jag tror att det är väldigt vanligt.
Det är det som poängen. Liksom. Man har nothing to lose när man startar.
Exakt.
Och så har man everything to lose på ett eller annat tidspunkt när det är väldigt och går bra.
Sen är det också ganska olika. Det är väldigt ovanligt att man mår bra med båda faserna. Så en del är ju mer av förvaltartypen och tycker så här, det här, shit vad jag kan göra fint på det här kontoret. Medan en annan person är så här, jag älskar att bygga det här kontoret. Liksom. Det är ju ganska, man kan vara duktig på båda och det träffar jag många som är duktiga på. Men att trivas i, att en byggare trivs i att förvalta eller en förvaltare trivs i att bygga, det är ju väldigt sällan det är så.
Det tror jag är helt rätt och det är ett extremt viktigt poäng. Och det är också så att there's a time for everything. Alltså man kan liksom vara, någon kan vara vd i vissa, eller dra ett bolag i vissa faser av bolagets utveckling och där är man liksom top notch. Medan i andra faser så är man inte rätt person. Och vi brukar alltid säga det att när vi gör projekt inom IT och teknik och det gäller den dag idag att någon är väldigt bra att ta ett abstrakt problem och försöka konkretisera och finna ut av hur tar vi an det här problemet och hur gör vi. Det är en väldigt viktig egenskap som kanske har, där är man lite på den skapar och kreativitets den delen och gärna har delen. Någon är bra på att liksom effektivt, okej, nu har vi blueprinten, nu ska vi liksom få det här att hända, och så är man bra på att få ting att hända och få bil upp i fart, so to speak. Och så finns det en extremt viktig egenskap, och det är de sista 2%, för de är otroligt svåra att få allt 100% ihop med liksom bra kvalitet, och det är en egenskap som väldigt många inte har. Det är väldigt många som är bra att få ting att hända, men det att sätta slutstreck och liksom komma i mål, det är supersvårt.
Och paradoxalt ligger ju hälften av alla pengarna i de där sista 2%.
Helt rätt. Och också hälften, ofta hälften av alla projektkostnaderna. Ja. Så man, när man är 98% färdig, så har man sparat 50% av budgeten. Och så brukar man de sista 50% på de sista 2%. Så det är en kunst att komponera ett team när man gör ett projekt som liksom är bra på att scope och definiera projektet och förstå vad som ska göras. Bra på att liksom göra the big work som man närmar sig mål. Och så måste man ofta ha ett lite annat team som får det här till att bli färdig och det sista.
Men när ni sålde då 2010, sålde ni delar av bolaget eller sålde ni av?
Vi sålde delar, för vi tänkte som så att om vi säljer allt, så kommer det bli lite sån väldigt binärt, att man går liksom från att vara entreprenör och ägare till att plötsligt inte vara entreprenör och ägare. Mm. Och punkt två, vi trodde att det fortfarande det finns ett stort potential i den affären hvis vi kan fokusera på uppsidan och inte vara så rädd för nedsidan.
Man säger för hem och sen så kan man våga fortsätta tänka uppåt och framåt.
Du tar liksom half of the chips av bordet och så går man all in på resterande. Mm. Och worst case scenario så har man fått hälften
Men hur mycket pengar var där? Hade du kunnat sluta jobba då? Fick du så mycket pengar så att du inte hade behövt jobba mer?
Det beror ju helt på vad man behöver av liksom grejer i det dagliga.
Men du blev rik, om vi säger så.
Men jag kunde klart mig utan problem och utan att jobba. Mm. Absolut. Mm. Men
då ville ni ändå mer. Då gjorde ni det och fortsatte ni tänka på uppsidan och vågade liksom.
Vi dubblade bolaget i de tre närmaste åren. Så hela hypotesen var ju rätt. Så det betyder att det var ett superlycko som förvärv för de som förvärvade bolaget vårt. För det de förvärvade blev ju dubbelt så stort. Mm. Men det var superlycko som tog oss för den nästa försäljningen. Där fick ju vi väsentligt bättre betalt än för den första. Mm. På den första hälften. Mm.
Men jag måste bara fråga där. Adderade ni någon ny verksamhet? Eller var ni fortfarande ett brett bolag? Var den breda IT-konsulten? Eller smalnade ni av och hittade några nya modeller?
Nej, vi var den breda IT-konsulten. Och vi fortsatte egentligen bara på den vägen som var gått upp. Men jag gick ju då in och blev vd för det bolaget som förvärvade oss i Norge. Och försökte bygga ända flera bolag i Norge. Så medan vi... Ja, men vårt bolag var väl 130 personer kanske. Mens de som förvärvade det, som för övrigt är ett svenskt bolag som är börsnoterat i Stockholm, så heter Knowit. De var väl 70-80 personer i Oslo och 1500 i Sverige på den tiden. Och så relativt snabbt efter förvärvet så diskuterade vi om inte jag skulle kliva in i ledningsgruppen här i Stockholm och ta ett ansvar för att växa den norska delen av verksamheten för att Knowit skulle bli mer nordiska. Så då växte väl Knowit i Norge under min ledning från 200 till 700 personer de fem åren jag var vd där i den norska verksamheten. Så det var superkul och jag spenderte masse tid i Sverige och var runt omkring i alla orter i Jönköping och Uppsala och Borlänge och what have you. Och blev känt med extremt många flinke IT-personer här i Sverige och fick och så började liksom anpassa min norsk till lite svensk, så jag har perfektionerat den här svorsk dialekten.
Ja, jag var lite orolig innan du kom att om jag kommer förstå allt, för när jag hör en norsk intervju med någon idrottsstjärna då förstår jag inte riktigt allt. Men
nej,
det
men det går ju bra. Idag går det bra.
Ja, men idag förstår jag faktiskt allting. Ja. Så
han har en sån ingen frost i skägget och håller på.
Nej, just det.
Det är liksom det lite det som är lugnare miljö också.
Ja, just det. Nej, men,
trick är bara att man måste byta ut 10% av orden.
Mm.
Alltså, norsk och svensk är 90% helt identisk ormässigt.
Ja.
Och så är man klar över och tänka till lite på vilka ord man på norsk som svenska absolut inte förstår.
Mm.
Så ska det väldigt lite till egentligen för att... Men ja, jag är inte helt där att jag börjar försöka liksom svenskifiera dialekten också, utan jag snackar ju med norsk tonefall eller norsk talsätt, men man swappar ut enkelte ord.
Jag tycker, Anna, jag har min svärmor är från Jämtland. Jag tycker det finns lite jämtsk lite Jämtland.
Ja, men då har vi närmat oss geografiskt.
Då är vi inte så långt ifrån Bergen egentligen, rakt i Östersund.
Ja, möjligen. Värmland för exempel var ju en del av Norge back in the day. Så det är ju lite blurry när man kommer öst i Norge och väst i Sverige.
Men du, sen så sålde du igen sen. Sålde du av rubbet?
Eller slutade eller? I alla fall.
Då blev det slutsåld i 2014 var det väl. Och så fortsatte jag fram till 2016. Men då var jag på en punkt där jag tänkte att tillbaka till den förvaltarroll där man har byggt upp ett stort bolag och man förvaltar det och ambitionen är att det ska växa 10% i år och man ska göra det samma som man gjorde i fjol, bara lite bättre och lite mer. Medan kanske min stora passion handlar ju mer om att bygga något, bryta ny mark och bygga och växa.
Men var det svårt beslut att tänka så här, nej, nu är jag klar med det här, nu är det något nytt som ska hända. För det är ju ändå så här, du satt ju fint.
Jajamän,
kunde absolut. Ju luta dig tillbaka och bara gjort de där 10%.
Det är alltid svårt, alltså jag är lite sån schizofren i förhållande till risk. För på ett sätt är jag väldigt risikovärst, på ett sätt är jag väldigt risikosökande. Så har liksom både personlighetssträck och så förändringar är alltid intressant men farligt om... Ni förstår tankeräcken. Så ja, det var svårt beslut, men nej, det var ganska lätt.
Ja.
Men då måste du ha fått oerhört mycket pengar när du sålde.
Inte oerhört. Nej då.
Ja, men jättemycket mer än första gången.
Det var mer än första gången. Ja, då. Så vi satt ju med, alltså, vi var tre grundare som liksom drog igång det här bolaget ursprungligen. Så tog vi in massa delägare under väg. Så var väldigt många som fick bra betalt och vi satt.
Du är så himla ödmjuk. Vi vill ju höra så här, du vart ju stenrik helt enkelt.
Nej, var inte det. Stenrik, då snackar du liksom så många nullor att kalkylatorn inte har plats till det. Jaha, det...
ja, nej men så många. Men vi pratar ändå en miljard nästan.
Nej. Långt ifrån.
Är det så?
Långt ifrån.
Men det som är intressant var ju, jag bara fiskar lite, jag tycker det är kul. För det är roligt att höra sådana framgångs. Vi pratade tidigare, vi hade jubileum här om veckan och då pratade vi om det. Och då... jag är god vän med Jonas Mortensson som är vd för Mojang som startar Minecraft.
Jag har varit på Minecon i London med mina kids back in the day.
Då vet du. Och där blev det ju en ganska lyckad försäljning kan man säga. Då Kalle som var vd då, där och då. Det var ju så mycket pengar som det är inte greppbart.
Det är omöjligt att göra med.
Men. Ja, men det var därför det är bara kul. Nej, men du är ju en väldigt framgångsrik företagare. Så berätta vad du gör idag.
Vad var det nu då? Nästa byggande
var då, och då står ju man i när man kliver av den här rollen som vd och så står man liksom i en... Ska jag bygga ett nytt bolag och göra en grej eller ska jag tänka och engagera mig med lite fler bolag? Så bestämde jag mig för att jag önskar att jobba med fler entreprenörer.
Mm.
Inte liksom bara bygga något som är mitt bolag utan försöka ta min erfarenhet och min learning och hjälpa andra att bygga sina bolag men engagera mig ordentligt i de bolagen. Inte bara vara investerare hvor man sitter och har massa möten och så säger man ja eller nej till att stoppa in en miljon här och en miljon där i något bolag.
Du vill inte vara en klassisk drake i draknästet om vi säger så?
Nej, absolut inte. Och heller inte en passiv investerare. Alltså jag kunde ju sitta och liksom puttat alla de pengarna på börsen och fått en förnuftig yield. Men hur är det kul? Det är ju...
Nej, det är ingen roligt.
Men du bor kvar i Norge eller Bergen?
Absolut.
Mm.
Absolut. än så länge. Familj, barn. Flyttat till Schweiz.
Familj och barn och...
Jag har två barn. Mm. Så de med ONX som bor, så vi har barn varannan vecka och bor 200 meter från varann, så de
skönt.
Äldste sonen har faktiskt flyttat hemifrån i fjol. Mm. Det är en svår process.
Mm. Jag har precis varit med
en som bakom sig. Vad gör i nya IT-bolaget?
För du investerar, är du kvar i Norden så att säga? Du
bor ja, och det är ju där jag har mitt nätverk och kan liksom the ropes, så idén min 2016 var okej, låt oss ta mina pengar och mina två kompanjoner sina pengar och så ser vi bygger ett investmentbolag som är extremt hands-on engagerad i de bolagen de går in i. Vi ser på oss själv mer som en kall industriell delägare mer än ett investmentbolag. Och vi jobbar back to back med de entreprenörerna så vi investerar i för att hjälpa dem att utveckla bolagen sina som.
Men hur stora måste bolagen vara? Vad skulle vara ett intressant bolag för er? Är det någon som redan har, är man 10 anställda eller är man 20 eller är man 100? Eller vad?
Över 10 och under 100. Mm. Det är kanske idealspannet. Jag tror det vi är bra på är att hjälpa folk att gå från att vara väldigt entreprenörsledda och väldigt beroende av entreprenören slash entreprenören är. Och där är man typisk 30 pers, man kan samla hela bolaget kring ett mötesbord, man kan liksom staka ut en kurs. Det finns inte så många som har olika roller i bolaget utan man är liksom ett team. Det att gå från det till att bli 60, 70, 100, 200, det kräver att man sätter en struktur, ett arbetssätt, att man gör lite grann mer kring process, att man dokumenterar ting lite bättre. Att man förväntningsstyrar lite bättre vem som har ansvar för vad, att man har en liten lite sån specialisering. Det är väldigt svårt för ett entreprenörsteam eller en entreprenör att göra den, alltså ta det steget, att man går från att man kollar alla shotsna och har 100% koll på allt till att man släpper och låter bolaget få lov att liksom utveckla en bolagsstruktur som entreprenören inte har.
Hur mycket behöver ni då? För ni ser ju utifrån ett paraplyperspektiv, tänker jag då, att så här, det här behöver man göra och här behöver vi hitta nya kanaler. Men är det svårt att hänga med i tekniken? För det blir ju ner på en nivå idag. Det är inte som att bygga en hemsida eller ett intranät idag. Alltså, idag är det ju sådana specialtjänster med all IT-säkerhet och sådär. Liksom
allt blir mer och mer komplicerat. Men jag tror att så länge man är nyfiken och så länge man liksom är intresserad i det här, Så hänger man med. Men det kräver ju att man liksom läser och sätter sig in i ting. Men man får ju, alltså genom att vara engagerad med de här bolagen, så får ju man väldigt mycket av den kompetensen gratis också, för de följer ju med. Mm. Så man har ju, så vi har ju väldigt, väldigt många, kallade kunskapsagenter som liksom är ute i marknaden och spånar och kan fortälla. Jag kan skicka ett mejl, jag till 10 olika entreprenörer och så okay, ge mig vad är liksom de viktigaste tingen som händer på den här marknaden, och så vill du få ett extremt komplett svar egentligen.
Just det.
Så det är inte så...
Det måste vara otroligt roligt alltså att få gå in och hjälpa ett bolag och kan göra sån stor skillnad.
Det är liksom. Superkul. Det
måste vara fantastiskt.
Det är superkul.
Ja, och kunna använda pengarna som ni har förvärvat och
helt rätt.
Byggt upp. Liksom.
För clue är ju att det är ju inte så... Det är ju inte så kul när man liksom har fått till något bra och så ska man ut och fira. Och så går man själv ut och firar och tar in liksom ett glas bubbel och så slår man sig själv på ryggen och säger bra Henrik, det här var cool. Alltså, det är ju helt värdelöst. Mm. Det man önskar att göra är att gå ut ett helt gäng som har kämpat samman och så har man liksom fått det till. Det är ju en enorm tillfredsställelse. Det är så kul. Och jag drivs väldigt av den här kallade mannomälskliga del av att man liksom gemensamt löftar något som är mycket större än sig själv. Och det är bara superkul att få att vara en del av. Men det har jag gjort for free. Alltså.
Men ni är väldigt bra på det ni gör, men även om man är bra så är det ju lite som att man lägger pengarna på roulettebordet. Det blir ju inte alltid 12 bara för att man lägger på 12. Hur ofta lyckas ni? Om du investerar 10 bolag, hur många av dem Nu kan man alltid säga att ja, men det lyckades lite, eller vi får se. Men om du ska vara helt ärlig, vilka är liksom så här, hur många procent det är? Check, check, check. Bra pengar, hur många är? Ah, det där vart inget vidare.
Liksom. Jag tror två tredjedelar lyckas vi med och en tredjedel lyckas vi inte med. Men vi är ju i ett segment. Vi är ju inte i det här startup-segmentet där antingen blir ett eller noll. Sant? Antingen så är det 10-100 gånger, annars är det noll. Utan vi är nog mer i ett segment där det finns en plan A och så finns det en plan B och en plan C om plan A inte funkar, och att the end of the day så ändrar man inte ut normalt sett utan att man förlorar massa pengar. Det betyder ju också det att vi inte tidubblar pengarna våra, och det lever vi helt grejt med. Alltså det är inte målet må ju vara att ha det mest möjligt kul mens man liksom gör bra ekonomiska resultat och inte att tjäna mest möjligt pengar. Det blir ett sånt helt, för mig är det lite som wrong for the wrong reason, alltså det är fel mål.
Men kan det vara, är det fortfarande inom IT som det där ni håller er, eller kan det vara så att du skulle investera i en
skoaffär?
En skoaffär eller en
resebyrå.
Gärna, väldigt gärna investera i ett bolag hvor bruk, användelse av IT kan ge det bolagen stor fördel. Och gärna i en nisch hvor vi har byggt ett stort bokföringsbolag. Det är nog börsnoterat och fusionerat med många andra börsnoterat, och vi äger väl lite det idag. Men det är ju en klassisk sån, det har egentligen ingenting med IT att göra på en ena sidan. På den andra sidan har det allt med IT att göra, för det handlar om IT-system och process och automatisering och processer och så vidare. Men det var ju en bransch med låg, med all respekt för branschen, med relativt låg IT-kompetens på det tidspunktet vi satt igång.
Verkligen. Jag har själv tillsammans med min fru drivit en redovisningsbyrå i 20 år, och vi var ju helt häpna när Visma kom då med att man kunde, för vi jobbar med små ägarledda bolag egentligen, liksom, ja, verkligen små inom underhållningsbranschen.
Ja, då får du verifikat i plastposen.
Ja, det har ju varit så. Ja. Men det var ju stort för oss. För vi tyckte ju också att varför är de så krångliga systemen? Och då var ändå Visma, som var ett litet företag, tror jag grundat i Växjö, men otroligt litet bolag som ändå låg i framkant. Men det var ju verkligen inte framkant. Man satt och installerade programmen på varje... Det fanns ju ingen sånt tänk. Men sen kommer jag ihåg när vi var så otroligt stolta och malliga till våra klienter. När klienten för första gången kunde ta en bild på kvittot. Och där den dessutom skannade av, och man fick se att den fyllde i moms och beloppen själv. Ja. Då tyckte vi så här bara, oj vad det hänt grejer. Om man jämför med andra branscher så var det ju inte särskilt långt. Jag förstår vad du menar. Men det där är ju verkligen som du säger, att å ena sidan har du ingenting med IT, men å andra sidan har du allt med IT.
Ja, och jag personligen syns det superintressant. I och med att jag har bakgrund som konsult och precis varit drivit ett bolag, så kommer in med IT-kompetens in i ett annat bolag och hjälpa dem att använda IT och bygga IT-system för att göra en bättre affär. Och gärna sno om på sin affärsmodell eller... Det finns ju olika, man kan ju bruka IT för att uppnå olika effekter i ett bolag. Sant? Det kan vara spara kostnader, det kan vara nå nya marknader, öppna upp nya kanaler. Men det att gå in med IT-kompetens i branscher där det inte finns så mycket IT-kompetens befintlig, det är superintressant.
Men det är väl egentligen ingen verksamhet idag. Jag kan inte komma på någon som inte har behov av ett bra IT-system egentligen.
Därför så spenderar vi massa tid och pengar på att pröva att bygga en ny IT-konsultgrupp i Norden. Som vi försöker...
Jag hoppar igen till en fråga.
Vi får ta
slutfråga.
Ja.
Vi pratade ju tidigare om liksom IT-bubblan när den sprack, och då vi pratade burn rate och sådana saker. Hur mår vi idag i IT? Min personliga åsikt är att det har varit lite wobbligt ett tag tack vare att det har blivit sådana enorma drakar som... Ja, men man pratar om Google och man pratar om Alibaba och så vidare, där det lite är, har vi bara jättemycket kunder så kommer vi, eller jättemycket information vi får av våra kunder, då kommer vi förr eller senare kunna bygga någon affär på det. Men det är ganska många bolag jag upplever som har varit värderade till många miljarder som fortfarande inte riktigt har hittat vad de driver för affär. Liksom. Och som vi nu, de senaste året har ju då ifrågasatt lite mer. Vad fyller de här? Ja. Är vi på väg in i IT-bubbla, säger du? Eller?
Nej, jag tror vi är på väg ut av en ny IT-bubbla. Det har varit en IT-bubbla post-covid. Alltså covid, du säger det var en extrem tillväxt i e-handel, och alla som regnat future cashflows, de räknat med att det här kommer fortsätta utan e-handelsbolagen har ju rätt och slätt krympet lite grann och inte växt senaste året. Ser du på mjukvaror, så väldigt många av mjukvarubolagen, så hade de någon helt crazy multiplar för två år sedan. I Norge blev det börsnoterat 100 nya IT- och IT-relaterade bolag för två år sedan.
Där många inte ens hade en intjäningsmodell. Utan det bara var...
Och ingen av de affärsplanerna har slått till, kan man säga. Så min take är nog att vi är på väg tillbaka till ett lite mer normal scenario. Nu är värderingen lite grann mer healthy och bolag som tjänar pengar blir bra värderat, men de som inte tjänar pengar, de har kanske lite problem att finansiera sig. Så vi har inte haft något dotcom-crash, men vi har definitivt haft en väldig avkylning, alltså en cool down i hela det segmentet.
Intressant.
Det har ju vi märkt om inte annat på mediasidan, där det också har varit så med både poddbolag och
streamingtjänster och
tv-kanaler som har levt på hur många tittare de har, inte på vad de egentligen tjänar pengar på.
Ja, liksom. Och nu är ju han här, Bob Iger blev ju hämtat tillbaka till Disney i fjol för att liksom fixa upp i, där är ju streamingbusinessen något man verkligen försöker rätta till.
Så. Exakt, där händer det mycket nu. Där är det ju samma kris i mediebranschen och i tv-radio i Sverige, så är det ju samma sak som du har för skivbolagen för 15 år sedan när den grejen slog till. Så att det här skulle man kunna prata om. Alltså, det här var otroligt intressant och en stor ära. Alltså otroligt stor ära för oss att du ville komma till våran.
Kul att vara här.
Men du, har vi ens sagt vad bolaget heter?
Nej, vi måste säga, om man nu sitter här och vill, man behöver en man har kommit dit du berättar att man är. Och
man behöver
vill,
den där partnern.
Man vill ha hjälp. Hur kan man nå er? Hur kan man höra av sig till er?
Om man driver IT-konsultbolag och önskar ha en delägare som hjälper att utveckla det bolaget vidare och önskar att vara i ett ökosystem där det finns lite andra peers man kan ta lite hjälp av, man kan bli lite inspirerad av och man önskar utveckla bolaget sitt i ett sammanhang där det är lite fler som hjälper till, så går man in på borndigital.se. Eller .no, om man är...
Jag sa det en gång till.
Born digital, alltså född digital.
Born digital, ja, perfekt. Ja.
Nice.
Vad roligt.
Ja, spännande. To be continued.
Det finns en podd, en ekonomipodd som två skäggiga gubbar sitter och håller på med, som skulle behöva ha lite investeringshjälp.
Kanske, ja. Kapital behöver vi inte, men hjälp behöver vi mycket.
Ja, eller så är det både och. Ja. Nej, men det var i alla fall en väldigt stor ära att du ville komma till oss. Du ser väldigt... Är du också skidåkare, måste jag säga? Du är otroligt fräsch.
Gillar och längtski i skating. Ja, jamen, det är kul.
Ja, det syns på dig. Du ser sådär norskt frisk ut.
Har du satt värder ute?
Ja. Exakt, jag trodde du skulle vara med lusekoftan.
Och hela.
Nej, verkligen, stort tack Henrik för att du kom.
Tack så mycket.
Väldigt inspirerande att höra.
Tack.
Tack.
Podplay, en del av